I mitt förra program på midsommarafton så började jag prata om sanning och sanningen. Idag kommer fortsättningen på det temat. Och det kommer att handla om saker där vi som kristna verkligen inte är noga med sanningen. Men också hur man kan komma in i eller tillbaka till ett liv fyllt av sanning. Men vi ska börja med ett bibelord ifrån Saltaren. Psalm 24, vers 3-4. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och svär falskt. Vårt förhållande till sanning är som du hör viktigt för vår relation med Gud. Så tittar vi på sanningshalten i vårt liv, så blir det som ett slags lackmuspapper som visar hur vi har det med Jesus, eftersom han är sanningen själv. Är vi basiska eller är vi sura? Är vi sanna eller falska? Är vi Guds barn eller bara föreningsmedlemmar? Och vi kan ta några bibelord till om detta. I Johannes evangeliet kapitel 18, vers 37 så står det så här. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och det står också så här i Johannes 8:31-32. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Och vi ska nu jämföra oss med tre olika men snarlika aspekter av sanning. Och den första det är, talar du sanning? Det står i åttonde budordet att du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Ibland så har jag funderat över varför det står så här i detta budord istället för att det skulle stå du ska inte ljuga. Men att tala osanning om andra personer det är ju en sak som drabbar någon annan än mig själv. Och det är dessutom väldigt vanligt att vi pratar illa om andra. Är det du säger om vänner och bekanta, släktingar, rakt igenom sant? Sprider du rykten om din nästa som inte är 100% sanna? Söker du kanske egen uppmärksamhet på andras bekostnad? Din nästa kan ju bli väldigt sårad på grund av rykten. Och i en konfirmandbok så står det om ett ryktesfilter. Så man ska filtrera alla rykten genom innan man för dem vidare. Ta emot det här filtret och kör alla rykten genom det i fortsättningen. Och du gör så här. Fråga dig tre saker. Är det 100% sant som ryktas? Är det viktigt att jag för det vidare? Är det kärleksfullt att jag för det vidare? Om sedan ryktet passerat igenom filtret så kan du föra det vidare. Men det blir nog inte så mycket kvar ska du se. Och sedan så sa Jesus ungefär så här att sådant ska ert tal vara att ja är ja och nej är nej. Och allt utöver det kommer från den onde. Lever vi inte så så är vi alltså under inflytande av den onde. Och det är helt klart inte bra för våran relation till Jesus. Men faller vi då och då på grund av att vi är ofullkomliga så finns förlåtelse. Men frågan är hur inriktningen är i våra liv. Och den andra aspekten då, det är det du berättar, historier du sprider, allt igenom sanna. Och nu menar jag inte rykten här utan berättelser. Och när vi berättar berättelser, inte minst i evangeliserande syfte, så är det väldigt viktigt att dessa är rakt igenom sanna. Gud välsigna såklart inte med hjälp av lögner. Och är du säker på att det du berättar vidare verkligen är sant? Eller kanske kryddar du också dina berättelser så att de ska vara lite mer häpnadsväckande? Vi kan ta ett exempel som jag själv tyvärr har spridit vidare när jag var yngre. Och det är myten om att Charles Darwin blev kristen på sin dödsbädd. Och Darwin var ju alltså han som förde fram utvecklingsläran på 1800-talet. Och att han blev kristen på sin dödsbädd är ju i sådana fall en fantastisk berättelse. Men den här historien är alltså inte sann. Darwins syster dementerade tidigt den här skrönan. Och det finns även böcker skrivna om det här som tydligt klarlägger att Darwin dog som agnostiker och inte som kristen. Så när du sprider en historia så måste du vara säker på att den är sann. Annars har den nog ingen välsignelse med sig. Är den i överensstämmelse med Bibelns hela ord? Och har du fått okej på att du ska sprida denna historia vidare? Guds okej. Har du inte grönt ljus på dessa områden så ska du nog inte sprida historier av det här slaget om du vill vara en rätt igenom sann kristen. Vi kan ju inte evangelisera med hjälp av lögner. Och vår tro ska inte bygga på fantastiska berättelser som är mer eller mindre osanna. Vår tro ska ju bygga på vad Jesus har gjort på korset. Så har du spridit osanna berättelser så måste du be Gud om förlåtelse och be om kraft att bli mer noga med sanningen. Sen så finns det såklart en mängd fantastiska berättelser som är svåra att kontrollera sanningshalten i innan man sprider dem vidare. Berättelser där folk har mött Jesus till exempel är ju svåra att kontrollera. Och nära döden berättelser och berättelser om att man har varit i himlen en stund och sedan kommit tillbaka till jordelivet, de är också svåra att kontrollera. Då kan man ju i alla fall kontrollera mot Bibeln om det skulle kunna vara okej att haka på dessa berättelser. Vi kan till exempel läsa om vad Jesus sa om det här med att uppstå från de döda för att vittna. Och ni minns kanske berättelsen om den rike mannen som hamnade i dödsrikets pinorum efter sin död. Och medan Lazarus efter sin död hamnade i paradiset. Och från dödsrikets ropade den rike mannen till Abraham i paradiset. Och Jesus berättar så här i Lukas evangeliet kapitel 16, vers 27-31. Den rike mannen sa: då ber jag dig, fader Abraham, att du skickar honom, alltså Lazarus, till min fars hus för att varna mina fem bröder så att inte de kommer också till detta pinorum. Men Abraham sa: de har Mose och profeterna, de ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda så omvänder de sig. Abraham sa till honom: lyssnar de inte till Mose och profeterna kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Så enligt Jesus har alltså berättelser från folk som har varit döda och uppstått inget värde vad jag kan se. Och vi minns vad Jesus också sagt, att om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Så satsar man på denna typ av berättelser så har man nog inte förblivit i Jesu ord, anser jag. Frågan är vad som går före, Jesu ord eller det som jag diggar. Och tänk noga på det. Vi har så väldigt lätt att fascineras av alla dessa fantastiska berättelser. Bibeln räcker liksom inte. Själv tror jag att vardagliga, jordnära, personliga vittnesbörd om vad Jesus har gjort kanske allra bäst kan locka de som inte är kristna. Och berättelser direkt ur Bibeln, de är också väldigt bra. Och vi har kommit till aspekt nummer 3 på det här med sanning. Och frågan är allt det du har valt att grunda din tro på till 100% sant och helt grundat i summan av Guds ord? Här kommer vi nu in på ett väldigt allvarligt område som mycket handlar om villoläror. Och här kan vi ganska lätt se om vi har kärlek till sanningen eller till något annat. Och jag tänkte uppehålla mig en längre stund vid detta. Och jag vill börja då med bibelordet ifrån Saltaren, vers, kapitel, eller psalm säger vi, 119 och vers 130. Summan av ditt ord är sanning. I det här sammanhanget så är det oerhört viktigt att vara rotad i hela Bibeln, i summan av Guds ord. Mm. Det duger inte att kunna några favoritversar om man ska kunna avslöja villoläror. Man måste vara förtrogen med hela Bibeln. Inte så att man ska kunna den utantill, men man ska kunna essensen av Bibeln. Och då hör man lättare om något som sägs är obibliskt. Det står skrivet: pröva allt och behåll det som är gott. Och prövar gör man framförallt mot Bibelns ord. Man får alltså lov att vara kritisk till det som sägs. Guds verk tål det i alla fall. och är syftet gott med din granskning så är det inte farligt för dig själv heller. Kom ihåg detta. Sedan handlar det om ifall vi är noga med sanningen, om vi sätter sanningen högst. Kärlek till sanningen är något som vi måste ha om vi ska gå säkra mot villoläror. Och den kan vi få ta emot om vi har sagt ja till Gud. Så här står det i Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 9-10. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt och falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Och detta var taget ur Bibel 2000s översättning. Annars brukar jag läsa ifrån Svenska folkbibeln. Och sedan är vi beroende av Guds ande för att vi ska kunna hålla oss till sanningen och inte falla för villoläror. Han ska leda Guds barn in i hela sanningen. Vi läser i Johannes evangeliet kapitel 16, vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Så att vara rotad i hela Bibeln, att ha kärlek till sanningen och att vara fylld av Guds ande är tre mycket viktiga saker för att man ska gå säker mot villoläror. Har vi då klarat oss undan villoläror i Sveriges kristenhet? Står vi rotade i summan av Guds ord? Har vi kärlek till sanningen? Och har vi låtit Guds ande leda oss in i hela sanningen? Bibeln varnar klart att det ska komma villolärare och de ska komma ur de kristnas egna led. Och vi i Sverige har inte klarat oss undan. Jag ska ta hemska exempel på detta strax. Men Paulus varnade så här i Apostlagärningarna kapitel 20, vers 29-30. Jag vet att när jag har lämnat er så ska rovlyssna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Nu ska du få höra undervisning från en känd amerikansk förkunnare som har påverkat kristenheten i Sverige väldigt mycket. Och det här är en äkta villolärare, vad jag kan se. Mycket av det han har undervisat säger han att han har fått i direkta möten och samtal med Jesus, trots att det som denne Jesus säger ofta inte stämmer med Bibeln. Men säger någon att man har fått undervisning direkt av Jesus så vågar man ju inte vara kritisk, eller? Tänk om det är Satan som har kommit med undervisningen förklädd till en ljusets ängel. Det har vi också varnat för i Bibeln och du får själv avgöra det ifrån de citat som jag tar här strax. Bedöm den här undervisningen på det här sättet. Stämmer den med summan av Guds ord? Ligger den i linje med andens frukt? Den ska alltså ge upphov till kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Fäster undervisningen min blick ännu mer på Jesus och korset eller dras fokus bort ifrån Jesus? Vem kommer i fokus istället i sådana fall? Fördjupas mitt böneliv och min relation med Jesus? Okej, i undervisning om pengar så inleder denna förkunnare med att säga att Herren talade direkt med honom om hur vi ska få tillgång till pengar. Först så påminner Herren om att det visserligen står i Bibeln att allt guldet och silvret är Herrens. Men sedan så säger Herren till förkunnaren att han överlämnade detta till Adam och att Adam begick högförräderi och överlämnade guldet och silvret till Satan. Och detta är helt utanför biblisk undervisning som sedan ligger till grund för fortsättningen. Och när det gäller vår brist på saker och pengar så säger denna förkunnare att Herren sedan sa så här: jag håller inte tillbaka ordentliga kläder och fullgod mat från dina barn. Det är inte jag, det är djävulen. Han är denna tidsålders gud. Pengarna du behöver finns där nere på jorden. De finns inte här uppe i himlen. Jag har inte några amerikanska dollar här uppe. Här måste man börja haja till för ett par saker. Och dels utnämner Herren i denna undervisningen djävulen till att vara Gud och råda på jorden. Och dels så frånsäger sig Herren makten att kunna hjälpa oss i våra behov. Vem kommer då i fokus? Och vem kan vilja ha det på det sättet? Måste man fråga sig. Är det här bibliskt? Ska man fråga sig. Och sen så kan man ju tycka att Herren talar på ett väldigt banalt sätt om att han är där uppe. Det låter väldigt konstruerat av en människa. Men sen så fortsätter denna förkunnare med att säga att Herren sa så här till honom. Be inte om pengar mera. Begär vad helst du behöver. Du ska säga, Satan, ta dina händer från mina pengar. Begär det du behöver, för det finns nere på jorden och Satan har den mesta kontrollen, därför att han är denna världens gud. Säg sedan, gå ut tjänsteandar och se till att pengarna förs till mig. Och du hör förhoppningsvis själv hur djävulskt detta är. Man ska sluta be till Gud om pengar. Man ska istället tilltala Satan och begära av honom att få pengar eftersom han har kontrollen. Och sedan så ska man befalla andar ut och hämta pengarna. Vad det är för andar kan man ju också fråga sig. Stämmer detta med Guds ord? Vem kommer i fokus? Fördjupas mitt böneliv med Gud av denna undervisning? Fördjupas min gemenskap med Gud när jag vid varje behov ska vända mig till Satan? Förstår du hur mycket detta måste ha sårat Gud? En mycket grundläggande lärosats som denne förkunnare också för fram är att Jesus mellan korsdöden och uppståndelsen blev ett med Satan. Att han fick del av Satans natur. En annan lärosats är att den på nyttfödda människan är Gud. Att man är Kristus och sitter på Guds högra sida. Därför ska man inte be Gud om saker utan bara tala ut det man vill ha eller åstadkomma som om man vore Gud själv. Känner du igen denna villfarelse från Edens lustgård där Satan sa till Eva att ni blir så som Gud? Vem som egentligen blir Gud i våra liv när vi överger Gud på det här sättet är lätt att förstå. Ni blir så som Gud har alltid varit Satans lockbete och en svår frestelse för oss människor. När vi faller för detta så hamnar vi utanför Guds beskydd och är ett lätt byte för Satan. Så jag hoppas du ser varifrån denna lära kommer och vad den vill åstadkomma. Det här är bara ett axplock bland alla de galenskaper som denna förkunnare spridit i Sverige. Annat han undervisar leder också väldigt fel och min fråga till dig är då, kan man alls ta emot undervisning av en förkunnare som i sin undervisning upphöjer Satan och människan och som degraderar Jesus på det här sättet? Vad leder det till? Är man av sanningen om man tar till sig detta? Har man förblivit i Jesu ord? Och hur tror du tillståndet i Sverige är om det är många som har druckit ur denna avgrundsbrunn? Och kan vi få väckelse när vår tro är grundad på denna undervisning? Som en extra krydda så kan jag också berätta att samma förkunnare i en av sina böcker varnar för att inte ta emot hans undervisning. Han ger i det sammanhanget ett exempel på en pastor som föll ner död i predikstolen just för att han inte ville ta emot undervisningen. Är detta i linje med andens frukt, tycker du? Det föder ju snarare fruktan och bundenhet än glädje och frid. Han säger på ett annat ställe att andebedömningens gåva är att kunna se demonerna när de sitter som fastklistrade på kroppen på människor. Och när man säger så slår man undan möjligheten att kunna bedöma honom själv, eftersom ingen av oss har den gåvan på det sättet. Detta är helt obibliskt och väldigt fult gjort. Och det finns många stora förkunnare i världen idag som är direkta lärjungar till den förkunnare som jag har citerat här. En utav dem säger till exempel att Jesus skulle ha sagt så här till honom. De korsfäste mig för att jag gjorde anspråk på att vara Gud. Men jag påstod inte att jag var Gud. Jag påstod bara att jag vandrade med honom och att han var i mig. Samma förkunnare har sagt så här. Adam var inte underordnad Gud. Orsaken till att Gud skapade Adam var hans önskan att reproducera sig själv. I Edens lustgård så gjorde han det. Adam var så lik Gud som det går att bli. På precis samma sätt som Jesus då han kom till jorden, sa Adam: om du har sett mig har du sett fadern. Adam i Edens lustgård var Gud manifesterad i köttet. Och det är slut på citat, det är nog säkrast att jag säger. Så här står det inte i Bibeln. Du hör här att Jesus degraderas till att vara en vanlig människa. Samtidigt som människan lyfts till Guds nivå. Enligt Bibeln så är detta antikrists ande som ligger bakom sån undervisning. Tänk på det. Och så ska du få höra ytterligare ett citat som är från en annan mycket känd förkunnare ur samma krets. Och det här visar tydligt hur lite respekt de har för bibelordet, sanningen och de som lyssnar. Sån här undervisning diskvalificerar denna förkunnaren direkt som en gudsman, tycker jag. Han sa så här i ett tv-program: Gud skapade Adam till en supervarelse. Det är nog inte så många som känner till det, men han var den första Superman i historien. För det första så säger skriften att han var satt att råda över fåglarna under himlen och över fiskarna i havet. Det betyder att han kunde flyga. Det är ju självklart. För hur ska man kunna råda över någon om man inte äger exakt samma förmåga som den man råder över? Ordet för att råda i hebreiskan innebär i klartext att om man råder över någon har man också förmågan att göra allt som den individen kan. För om objektet man ska regera över behärskar något som man inte själv kan, har man inte heller fullt herravälde över objektet i fråga. Jag ska göra det hela mer tydligt och konkret. Adam kunde inte bara flyga, han flög dessutom kring i rymden. Och genom blott en tanke kunde han ta sig till månen om han ville. Och det är väl bäst att jag säger att det är slut på citatet där också. Det här är alltså exempel på undervisning som många kristna i Sverige blivit påverkade av, direkt eller indirekt. Och det finns många andra förkunnare som tillhör samma skola som de här förkunnarna. Och jag vill mena att det är illa ställt med kärleken till sanningen bland oss när vi så lättsinnigt har tagit emot detta. För det har vi gjort, och i stor skala. Nu ska vi läsa från Apostlagärningarna 19 och 19 för att se vad man gjorde på den tiden. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Och jag ska spetsa till det och säga så här, att jag är övertygad om att vår tro i Sverige idag skulle må bra av ett riktigt stort bokbål. Mycket av den så kallade kristna litteraturen som vi har mumsat i oss är alltså ibland ren osanning eller ligger ibland i gränslandet till trolldom. Vem som ska ta på sig att bedöma vilka böcker, ljud och videoband som ska vara med i det här bålet, det kan vara en svår fråga. Men man kan ju börja med den typen av böcker som innehåller sånt som jag tidigare citerade. Och sedan så ska vi ersätta allt det kastade med Bibeln. För vi behöver komma tillbaka till Bibeln och hela Bibeln. Och det är nog så att vi behöver inte enbart en väckelse i Sverige. Vi kan kanske inte ens få en väckelse i det tillstånd som tron i Sverige är idag. Vi behöver en reformation som städar ur och reformerar och kristna tro från grunden. Sedan kanske väckelsen kommer, och så börjar jag uppleva det mer och mer i alla fall. Sist i programmet så ska jag avslöja namnen på de här förkunnarna som jag har pratat om. För jag tycker det är väldigt viktigt att du vet vilka de är. Herren kommer. Är du redo då? Är du säker på att du är på rätt sida av sanningen när Herren kommer? Vi ska titta lite på hur man kan hitta tillbaka till sanningen och vad som kan göra oss mottagliga för sanningen. Först och främst så måste vi bli villiga att ta emot hela sanningen. Och vi måste be om förlåtelse för att vi har följt lögner och bli villiga att lämna allt sådant bakom oss. Och vi måste av Gud få en kärlek till sanningen. Sen måste vi bli gjorda fria från synden. För det som binder oss och håller oss kvar utanför sanningen och gemenskapen med Gud, det är synden och våra begär till det som inte är nyttigt för oss. Så vi måste bli gjorda fria på något sätt. Och sedan måste vi bli omskolade i vad som är sanning. Om vi tittar på det här först med gjorda villiga. Att följa sanningen, det är inte ett informationsproblem, utan ett problem med viljan. Man kanske antingen är rik, lärd, andlig expert eller en festprisse. Och så är man insvept i en rad osanningar och lögner om både sig själv och annat. Man hindras av allt det som jag nämnde i förra programmet. Kunskap, rikedom, äregirighet, lagiskhet, olika begär med mera. Och vad kan då få mig på rätt väg? Jo, det är så att många kommer till Gud genom kriser. Och när du kanske ibland ställer dig frågan hur Gud kan tillåta så mycket ont i världen, så är svaret på den frågan delvis att lidandet är en Guds megafon till en död värld. Välsignelser är inte en försäkring mot otro eller mot avfall. Det kan vi läsa om i Gamla testamentet och se på Guds folk där. Ser man på den lidande kyrkan i Kina idag, så är det snarare så att lidande och nöd är en vaccination mot otro och avfall. De är mer rädda för materialismen än vad de är för kommunismen, säger de själva. Och det här borde vi rika svenskar fundera mer över. Paulus säger också i Korintsebrevet att när jag är svag är jag stark. Och det här betyder då att vi inte ska förbanna alla motgångar, kriser och lidande. De kan ha en mening i mitt liv, nämligen att leda mig tillbaka till Gud eller leda mig till Gud. Att öppna mig för sanningen och bevara min tro sund. Så vi måste bli gjorda villiga och då ska vi förstå vad Jesus talar om. För han säger så här i Johannes 7:17. Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Att ha som vilja att följa Gud och göra hans vilja, det är en viktig grund för att vara mottaglig för sanningen. Och Gud liksom öppnar våra ögon, öron och vårt förstånd när vi säger ja. Men vi får, tack och lov, hjälp till och med viljan. Det står så här i Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och så i andra Thessalonikerbrevet som vi läste tidigare så står det att vi kan få ta emot kärleken till sanningen. Och det här är oerhört viktigt, att vi av Gud blir gjorda villiga att ta emot sanningen och att vi tar emot den kärlek till sanningen som kan rädda oss. Sen så ska vi bli frigjorda från synd. Och det står så här i Johannes 8:31. Jesus sa till de lärjungarna som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: men vi är Abrahams barn och aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria så blir ni verkligen fria. Om man håller sig till Jesus så ska man förstå sanningen och sanningen ska göra oss fria. Och det som Jesus ska göra oss fria från är synden. Han som är sanningen själv ska frigöra oss från allt som hindrar oss från sanningen och från gemenskapen med Gud. Att ta emot sanningen, Jesus själv, och att bli fri från synd, det är två saker som går hand i hand. Tar du inte emot sanningen så blir du inte fri från synd, och blir du inte fri från synd så kan du inte ta emot hela sanningen. Men har du blivit gjord villig att ta emot Jesus så gör han resten också. Sen så ska vi bli ledda in i hela sanningen. Och det stod ju så här i Johannes 16:13. Men när han kommer, sanningens ande, då skall han föra er in i hela sanningen. I det här så sker en omskolning, en omprogrammering om vi så vill. Vi har ju blivit itutade en mängd saker under vårt liv som inte är sant. Och när sanningens ande kommer så skall han leda oss in i hela sanningen. Och för att få det här så måste vi vara födda på nytt, vara Guds barn. Och sedan har Jesus lovat att den som ber om helig ande också ska få det. Och då ska vi också få del av hela sanningen. Sen är det ju så här att när vi får del av det här så kommer vi inte att fatta allting på en gång. Men vi kommer successivt att ledas in i hela sanningen om vi förblir i Jesu ord. Möjligen är det så att vi inte som enskilda personer kommer att få del av hela sanningen. Utan det kanske är så att detta avser Guds folk. Att vi tillsammans som lemmar i Jesu kropp har hela sanningen. Det återstår ju att se. Ja, det här var hur jag tror att vi kan ta emot sanningen och bli rakt igenom sanna människor. Och det fantastiska är att allt sammans är Guds verk och Guds gåva. Om vi kopplar in det mått av vilja vi fått och förblir i hans ord så gör han resten. Och här får du gärna ropa halleluja om du vill. Om du nu är nyfiken på vem den stora amerikanske förkunnaren är som jag citerade tidigare så ska jag avslöja det nu. Han heter Kenneth Hagin och han har varit lärofader för sådana kända förkunnare som Sten Nilsson, Ulf Ekman, Kenneth Copeland, Benny Hinn och många fler. Och Kenneth Copeland och Benny Hinn var de två andra förkunnarna som jag citerade tidigare. Då hoppas jag att du förstår hur allvarligt läget är och hur sårad Gud måste vara över att vi så kärlekslöst blandat vår tro med förkunnelse som bygger på avgrundsläror. Medan vi fasats över Sveriges ökande omoral så har vi samtidigt låtit Satan plantera villoläror mitt inne i det allra heligaste. Gillar du den undervisningen som de här herrarna står för så ska du fundera noga över vad din tro faktiskt innehåller. Risken finns att du inte varit noga med sanningen och att du saknar den kärlek till sanningen som kan rädda dig. Men slå nu inte ifrån dig vad jag har sagt här utan be Gud att han visar dig vad som är rätt och fel. Det måste inte ske på något övernaturligt sätt eftersom mycket står i Bibeln. Stilla dig bara och begrunda. Låt oss också be om upprensning och städning och reformation av tron i hela vårt land. Du som jag ser ju att inget av det som har kommit inom kristenheten på senare tid lyckats driva ondskan i Sverige på flykten. Tvärtom så väller ondskan fram i vårt land. Så något är fel. Och vi måste rannsaka oss och vår tro. Och jag ska också säga att läget är minst lika allvarligt i USA. Och har du respekt för David Wilkerson så ska jag berätta att han har sagt att den typ av undervisning som jag har berättat om här, det är det som har skadat den amerikanska kristenheten mest genom alla tider. Och jag tänkte avsluta här nu. Och jag ska säga att du har lyssnat till ett program från Radio Full Gospel i Alingsås på 98,6 MHz. Repris sänder vi imorgon lördag som vanligt klockan 8-9 i samma kanal. Och jag som har varit producent heter Lennart Jareteg. Tack för att du har lyssnat. Mm. Tekniker har varit Ronny Karlsson och förebedjare Hasse Larsson. Tack ska ni ha. Och nästa vecka så kommer Mattias Åkesson hit och håller i programmet. Och nästa gång jag är här igen blir det 19 augusti. Och då ska du få höra en intervju med sångaren och förkunnaren Mikael Järlestrand. Du kan även lyssna till Radio Full Gospel ifrån Göteborg över vår sändare på 98,6 MHz. Och det är på lördagar mellan 22.00 och 24.00. Tack Gud att du öppnar våra ögon och öron och vårt hjärta och låter oss få se vad som är sant och vad som är falskt. Herre, vi vill ha ditt evangelium och inget annat. Och jag hoppas alla känner så som lyssnar på det här programmet.